Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En podcast från Aftonbladet.
Efter lite ojämn leverans de senaste veckorna är Hockeystudion tillbaka och dagen till ära sänder vi direkt från Tammerfors i Finland där hockey-VM avgörs. Thomas Roos är inte med oss idag. Han har fått lite ledigt, laddar upp för att komma och ta VM i mål. Men istället har jag ju Jonathan Gruvan Nilsson. Vad ska vi säga, det är comeback eller vad ska vi säga, du har varit med tidigare.
Ja, precis. Det har varit något säsongsuppehåll här. Men...
ja, det är ett par år sedan kanske.
Ja, precis. Men det känns bra att vara tillbaka i eten.
Jättekul att du är med. Du kom ju igår söndag då kan vi säga och kom direkt stort sett till Tjeckien-matchen där. Vad är dina intryck av VM då så här långt?
Ja, jag landade ju i Helsingfors och sen tog tåget upp hit. Det var väl 2 timmars tågresa ungefär och det var 3 kronor matchtröjor med på tåget och när man kom fram hit så knallade det runt en massa finländare med matchtröjor här och elhattar och allt vad det är. Så man märker ju att det är hockey-VM här i stan i alla fall.
Ja, det är många olika nationer som har supportrar på plats. Det är roligt. Man har sett tjecker, man har sett norrmän, finländare naturligtvis, svenskar, österrikare. Det är många som har tagit sig hit och det är kul.
Ja, precis. Jag såg någon tjeckisk matchtröja där det stod Jager och han såg ganska gammal ut bakifrån. Jag tänkte, är det riktiga Jager eller är det bara en supporter? Man vet inte riktigt numera.
Men det var en supporter eller?
Ja, jag tror det. Ja,
du gick inte fram och dubbelcheckade?
nej, precis.
Kanske var jag med. Sen är ju Tammerfors också ganska litet. Det blir ju väldigt kompakt här. Man känner ju av det om man jämför med många andra VM-städer som man har varit med Moskva och ja, till viss del Stockholm och sådär också. Så blir det ju, känns det ju inte riktigt, får inte den här riktiga VM-känslan. Men här känns det ju som att allt sker i ett väldigt litet område och otrolig arena också.
Ja, den var jag imponerad av måste jag säga. Riktigt fräsch och stor och ny Nokia Arena.
Och det är ju också ett jätteplus. Normalt sett brukar de här stora arenorna ligga en bit utifrån stadskärnan. Så är inte fallet här utan det ligger ju nära järnvägsstationen, nära centrum. Vi går från hotellet på 10 minuter till arenan. Det tycker jag är ett jätteplus.
Mm. Ja men absolut. Det är förutsättningar för ett bra mästerskap.
Vad har du för favoritarena i Sverige då förresten? SHL-arena? Ja, för att ta allsvenskan också förresten.
Vi fick den här frågan i någon panel tidigare. Då sa jag Mattojärvi uppe i Kiruna bara för att jag gillar det här råa, klassiska. Men annars får man väl säga någon av de här nyare SHL-arenorna. Det, ja, man gillar ju när det är modernt och fint också.
Ja.
Svårt att komma på någon på rak arm här.
Ja, det blir mycket Löfbergs och Coop Arena nu känns det som efter den här finalserien som har varit så känns det som att det har blivit nya favoritarenor nästan.
Ja, men trycket som har skapats i de arenorna här under finalserien det vet jag ju inte om när vi upplevde i SHL om ens någonsin tidigare som det har varit i den här finalserien.
Nej, vi kan ju stanna kvar lite där. Vi ska komma in mer på VM också. Men nu är vi ändå inne på slutspelet här och finalserien. Mina tankar går lite tillbaka till 04-05, det här lockout-året. Då var det ju, alltså dels var det ju så otroligt mycket bra spelare här. Och det skapade ju också ett enormt intresse och ett enormt tryck i slutspelet också under hela grundserien. Det är väl, ja, sen det är klart det finns ju många. Jag vet 2010 där också när Djurgården HV möttes i finalen. Det var ju också ett grymt slutspel med och sådär. Men det är klart att det här hamnar ju högt upp. Vad är dina intryck då från, hur mycket hann du vara ute?
Jag var ju, i alla fall från finalserien så var jag på på plats uppe i Luleå, första finalmatchen där kommer jag ihåg, och redan då pratades det om att ståplats ville att sittplatspubliken skulle stå upp hela matchen, och då tänkte jag liksom, ja men lycka till, hur det känns nästan som ett omöjligt uppdrag, och det gjorde de inte riktigt hela den matchen då, men det var det finalmatch 5 eller när det var, när det, då var ni där uppe, jag var inte där, men det verkar ha varit helt magiskt.
Ja, jag fick också det där tipset inför final 3 måste det ha varit då, att okay. Det skulle vara att arenan skulle stå upp, så jag dubbelkollade lite grann med ståplats med håläktaren där och men det var inget de kände till då, men de hoppades att det skulle bli så. Blev ju inte riktigt så, det var nära, eller de var ju uppe och stod och sådär, men sen som du säger i match 5 där då var det ju, stod de upp hela matchen, och sen fortsatte det match 6 i Löfbergs, match 7 i Luleå igen då med det här, och det är ju, det är ett nytt fenomen som vi inte riktigt upplevt tidigare, och det är kul, alltså vi satt ju för ett år sedan och sa, kommer att komma publik tillbaka till matcherna, har vi ändrat våra mönster, hur vi lever, kommer folk sitta hem och kolla på tv istället, och så kommer det här svaret nu under slutspelet, det måste ju kännas ganska skönt för klubbarna kan jag tänka mig.
Ja, verkligen. Behövde du använda öronproppar förresten eller?
Nej, jag gör ju inte det, men man kanske skulle börja och göra det. Jag pratade faktiskt med kollega Ros om det där. Han har ju pluggat i sån här, jag vet inte vad det är. Det är någon sån här typ, jag vet inte om det är så här freestyle eller vad heter det? Eller så här AirPods eller någonting, men fast de är stora liksom, stora runda som såna här 5 kronor som man trycker i, så man får knappt kontakt med längre. Men då pratade vi om det där, så att man kanske skulle ha det just för att man sitter i där kväll efter kväll efter kväll efter kväll. Då, för det är det vi har gjort under slutspelet. Man har bara rest vidare från en match till nästa. Och det är stort sett samma tryck överallt. Så att man får väl börja och överväga om man ska undvika tinnitus kanske och plugga i dem där. Men samtidigt vill man ju också vara en del i den där, känna av den där stämningen.
Ja, precis. Balansgång där.
Är det här det nya normala nu då, eller? Vad tror du?
Ja, man hoppas ju det, men nej, jag tror väl att det krävs riktigt såna här matcher där allt är på spel och folk har längtat så länge för att piska upp de sista procenten. Men ja, så jag tror nog det krävs en finalserie innan vi får se en hel arena stå upp i SHL igen.
Jag hoppas ju på någon lördagsmatch eller något sånt här kanske. Typ Färjestad-Frölunda eller Luleå-Skellefteå i mitt i serielunken, så hoppas man att det här kommer tillbaka. Men visst, jag... Den kan nog vara svår att få till kanske i grundserien, men jag hoppas på det. Varför vann Färjestad till slut?
Ja, här är väl klyschan att små marginaler, det hade kunnat gå åt vilket håll som helst. Sen att det ändå är Färjestad som vinner, alltså Luleå har ju stort sett varit obesegrade i sin hemmaborg förutom första matchen där i slutspelet, men att Färjestad vinner när det verkligen behövs som mest är ju... Det är en klubb med vinnartradition, jag vet. Det har varit aktuellt med Real Madrid i Champions League här i fotbollen tidigare i vår. Att de har legat i hopplösa underlägen men krånglat sig vidare i slutspelet. Och det är ingen slump att det är just sådana klubbar som hittar en väg att vinna. Det sitter i väggarna, får man väl säga. Och sen... Sen har ju stjärnspelarna klivit upp och levererat, och Per Åslund har ju varit hur bra som helst i det här slutspelet tycker jag.
Hade du han som MVP?
Jag lämnade faktiskt inte in några röster till det där. Men om Färjestad, det är så lätt att säga. Hade Luleå vunnit så hade Linus Omark varit MVP. Men nu är Per Åslund min MVP också.
Du kommer ju från Norrbotten. Gällivare från början då där. Alltså det här, den här förbannelsen då. Luleå har inte vunnit sedan 96. Man har varit i 3 finaler nu och sådär då. Är det någonting tror du som börjar få fäste på något sätt där uppe? Att det är, att de inte riktigt är vinnare när det krävs?
Ja, men det är väl lite så mentaliteten är, i alla fall om jag går till de i min egen omkrets liksom, att det är ju lite jävligt och det går emot och det skiter sig alltid till slut, och så har det väl snacket gått också. Men sen så nu när de fick dubbla matchbollar eller matchpuckar, då kände man ju verkligen att nej, men nu kanske det sker här. Var ju tongångarna, men sen så nej, så blev det som vanligt nästan, får man säga. Så ja,
Jag har ju, några Luleå-profiler kan man väl säga i mitt Twitterflöde där, och de brukar ju som, ja, man märkte verkligen att de andades morgonluft och hur viktigt det var med det här guldet, och liksom att man fick den där känslan från finalen egentligen, och det förstärktes ytterligare. Så man märkte verkligen att tidigare har man kanske inte pratat så mycket om guld, för man har varit ganska långt ifrån och man vill liksom inte sticka ut och säga att Luleå kommer vinna. Men nu var det som, nu kände man verkligen fått vittring och att det var superviktigt för dem att vinna där.
Ja, precis.
För självkänslan och för hela länet och landskapet och allt vad det är.
Ja, men absolut. Och det kändes ju som att det var hela Norrbotten som slöt upp bakom det här laget. Men det gick inte vägen den här gången, och SHL är ju en så pass jämn och tät liga också. Så det jag tror smärtar mycket är ju dessutom att när kommer man vara så här nära igen? De har ju alla möjligheter nästa säsong också, och säsongen därpå, med tanke på hur lagbyggena ser ut. Men nålsögat att verkligen vinna, det är inget man kan ta för givet att man ska vara så nära.
Nej, det är verkligen så otroligt mycket som ska klaffa för att man ska gå hela vägen, med allt från formtoppar till skador till stolpträffar och allt vad det är för någonting. Så att det är mäktigt också, Färjestad som slår ut tabell 1, tabell 2, tabell 3. Den är svårslagen.
Ja, precis. Och jag vet inte när, om ens det har hänt.
Kan inte ha hänt.
Nej. Och då får man väl säga att det är absolut värdiga mästare som slår ut de bästa på vägen fram till guldet också.
Ja, jag hugger in nu. Det kanske har hänt. HV kanske gjorde det när de vann. Det är svårt att se det.
Nej, jag tror jag kollade upp det faktiskt.
Ja, för att jag var nyfiken. Vad jag är. Precis, det är bra.
Men det var i alla fall inte de 3-an, 2-an, 1-an som behövdes.
Nej, det känns som en svår kombo att nå. Vilka vinner det som guld nästa år?
Det här är en 10 000 kronors frågan här.
Ja, det vet du, jag har det med ros.
Ja.
Jag brukar få dem där ibland. Ja. Så att, skönt att sitta och leverera dem nu medan du får sitta och fundera lite grann.
Ja. Ja, men jag säger Luleå ändå. Om Linus Omark stannar, ja, då tar de revansch.
Och jag har ingen aning. Något säger ju att Rögle kommer att nå dit till slut. Sen kommer det bli en väldigt speciell säsong. Med tanke på att vi vet ju inte riktigt hur, normalt sett vet man ungefär hur bra lagen kommer att bli, var ribban ligger för toppspelarna, så känns det som att vi inte riktigt, det har ju öppnats en helt ny marknad nu med det här med KL-spelare som har blivit tillgängliga. Jag menar, Brynäs plockar in 3 man från Jokerit liksom. Det är ju bara för att ta ett exempel, det hade vi ju inte sett för ett år sedan, att man bara plockar KL-spelare på löpande band liksom, som inte har något jobb. Så att jag, vi måste vänta och se, men jag säger väl Rögle då med pistol mot tinningen. Rögle eller Luleå? Ja, men sen då, det svåraste av allt, vilka två lag tror vi får kvala?
Ja, det är ju ännu svårare.
Måste vi tippa det egentligen? Vi vet inte hur lagen ser ut, vi ser ingenting. Men det är klart, någonting får vi väl ändå. Men jag vet faktiskt inte. Jag är jättesplittad.
Nej, det. Jag vet inte om man vill peka. Men jag har ju tippat Oskarshamn som jumbo nu 2 säsonger i rad. Och det ligger väl närmast till hans nu också. Men det är så himla svårt med tanke på spelare som har blivit tillgängliga. Och att Oskarshamn år efter år handlar från en av de lägre hyllorna på transfermarknaden kan man säga, men ändå lyckas få ihop det och hittar spelare som tar kliv. Så ja, jag vet inte.
Nej, vi får nog återkomma. Det känns lite oseriöst också att tippa nu innan. Jag var faktiskt, när jag var nere i Oskarshamn där när de mötte Rögle i kvartsfinal, så var jag på en träning dagen efter i Oskarshamn där, och då tog jag prata med Martin Filander som alltid är väldigt tillgänglig och trevlig och säger bra, framförallt säger han bra saker. Men jag frågar Martin hur han, jag är lite kluven, sa jag, Martin, jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Jag har ju tippat det sist 2 år i rad nu, eller i alla fall på kval, sist har jag inte tippat dem, men på kvalplats. Hur tycker du att jag ska göra till nästa år? För jag känner ju att jag kanske vill lyfta upp er nu, men kör oss sist, sa han. Kör oss sist, sa han bara. Vi gillar att vara där, så att jag nästan lovade honom att tippa dem på kval, tror jag, för att börjar jag att tippa att Oskarshamn ska klara sig kvar nu, då kommer de nog att få kvala. Så att det blir något att fundera på över sommaren, men det är kul att vi har lite grann och klura på det. Har du fastnat för någon häftig värvning så här långt då i SHL?
Ja, det är väl Timrås trippelvärvningar där. Det är ju Anton Lander tror jag kommer betyda väldigt mycket. Sen tror jag om vi går åt andra hållet att Ty Ratti lämnar Timrå för Linköping. Det ska bli spännande att se, för han imponerades jag väldigt mycket av förra säsongen.
Tror du han blir en flip i Linköping?
Det tror jag. Mm. Det tror jag. Det kommer nog bli en 20-25 mål därifrån.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Undrar man hur Anton Lander känner det. De var ju rätt tajta liksom. Och det var väl Lander som till stor del låg bakom att Ratti kom till Timrå. Jag var ju uppe och intervjuade Ratti och det märktes ju att han berättade att Lander och hans familj hade tagit väldigt väl hand om honom när han kom till Lokomotiv där. Ratti var väl, hade väl inte någon familj med sig dit, utan det var liksom familjen Lander som guidade in honom i det ryska samhället och sådär. Och ja, jag var säker på att han skulle vara kvar i Timrå, men tydligen så kom de inte överens. Det blir spännande. Per Lindholm i Skellefteå tycker jag är en häftig värvning också. Den troligt gedigen spelare. Men allting kommer ju att flyttas fram nu. Första kedjorna kommer att bli bättre, andra kedjorna kommer att bli bättre. Så det kommer att krävas liksom mycket för att gå in och dominera. Backsidan kommer ju att vara jättebra. Vi kommer att få hem backar som Lukas Bengtsson, Oskar Fantenberg, Linus Hultström. Vad har vi mer? Det finns ju hur många som helst med KL-backar som även tjeckiska och finländska KL-backar kommer. Så att det kommer att vara en rejäl upphöjning av kvaliteten. Och det är ju, känns ju jättekul. För ska vara ärlig så har det ju, sen KLs inträde så har ju fler och fler toppspelare försvunnit. Även om de kommer tillbaka lite. Plus att vi har exporterat enormt mycket spelare till NHL.
Mm. Du som har varit med ett tag, är det här... Kan det bli den hetaste säsongen sen lockout-säsongen där 04-05?
Ja, men det känns ju så. Alltså jag har ju nämnt den. Vi hade väl en lockout till efter det som var lite kortare. Så här, men 04-05 var ju en hel säsong. Och den var ju magisk. Liksom, det bara välde in riktiga toppspelare. Så att, nej, men jag, sen dess har ju, som vi var inne på, det har ju sagt och säkert flyttat fler till NHL, KL har plockat spelare, Schweiz har blivit attraktivt igen, så att vi har ju tappat jättemycket spelare, så att jag skulle nog säga att det här är den största kvalitetshöjningen i alla fall från en säsong till en annan sen 2004-2005. Kul också att se om publiken haka på. Det blir ju första, förhoppningsvis första hela publiksäsongen då sen på, ja, vad blir det då? 2018-19 eller något sånt där eller vad var det?
Ja.
Nej, 19-20. Ja, det var 20 det vart inställt precis, men på 2 år i alla fall.
Ja.
Så att det ser vi fram emot mycket. Vi återvänder till VM då. Du berättade om dina intryck om VM-staden Tammerfors och så var. Och får du för intryck av Tre Kronor då?
Igår fick jag bra intryck mot Tjeckien. Sen vet jag inte om det var för att Tjeckien var svagare än förväntat. Men Tre Kronor gjorde en bra match. Hade kunnat göra några till mål. Sen blev det nästan lite onödigt spännande att de vann med 2 mål till slut där. Men kontrollerade matchen. Och Rasmus Dahlin gör en jättebra match tycker jag. Och Rasmus Asplund är väl... Hans lagkamrat i Buffalo snodde rubrikerna. Han är, får vi väl kalla för en liten doldis, men igår visade han verkligen upp vilken bra hockeyspelare han är. Gjorde 2 mål också och hyllades av lagkamraterna.
Ja, sen är ju frågan, vi spelar in det här på måndag morgon då, eller måndag förmiddag eller vad man vill kalla det för. Och i natt då så har ju Johan Garpenlöv fått nya bakslag i sin jakt efter NHL-spelare. De två lagen som man kanske helst ja, hade hoppats mest på för slåsspelare från Calgary och New York Rangers. Där vann ju sina Game 7. Så nu är det väl ja, William Nylander möjligtvis som är tillgänglig. Och jag tror inte att William Nylander kommer.
Nej, det tror inte jag heller, tyvärr. Det hade kunnat bli en snöbollseffekt om det hade varit någon av de stora stjärnorna, om Elias Pettersson eller Lucas Raymond hade kommit från start, så att säga. De var ju tillgängliga tidigt, och om kanske Niklas Bäckström, han har ju tackat nej nu också, hade han kommit, så kanske det också hade fått William Nylander att vilja komma hit när de vet att Sverige har ett lag som verkligen kan slåss för guldet. Men nu blir det svårt, tror jag.
Ja, och det är viktigt också att sätta lite perspektiv, för det är ju inte så att det är superlag de andra nationerna har det heller. Det är ju inte att det krävs liksom att du får hit 10 stjärnspelare från NHL, men en bra första kedja hade ju underlättat. I alla fall kanske 2/3 av en bra första kedja, en riktigt bra center och en bra målskytt till exempel. Då har ju Sverige snabbt poppat upp som en guldfavorit i mina ögon i alla fall. Så det är lite grann. Ja, vi tittar på guldet som vi vann i Köln när Nylander och Bäckström kom. Eller guldet i Globen när Sedinarna kom. Alltså det är det där lilla som brukar krävas. Sen kan man gå finländska vägen också och vinna på. Men de har lite ett annat upplägg. De har kört sitt system så länge och är trygga i det med Jalonen där. Så att jag tror inte riktigt att ja, Sverige klarar att gå den vägen, om jag ska vara helt ärlig. Men vilka ser du som favoriter till guldet?
Finland, måste jag säga. De har nog inte ledsnat på guld efter OS och VM här. Hemmaplan här också. Hemmapubliken kan ge dem några extra procent. Och sen, men som du säger, att Finland kollektiv lagmaskin och Mikael Granlund spets som kan bli avgörande också. Mm.
Ja, nej, det är ju fascinerande när man ser Finland, för att det är ju inte så där att de går inte direkt ut och kör över motståndare och vinner med 8-1 liksom, utan det man tycker när man ser dem spela, att det är lite trubbigt, det är ju inte några superstjärnor, det är mycket från Europa, det är så där, men de är ju så konsekventa och har sån tålamod i sitt spel, och de litar så på att de kommer att göra ett mål mer än motståndaren. Så att det blir att de nöter ner dem till slut liksom i och vinner matcher. Det är de ju experter på. För när man ser laget så här, så kan vi känna att jag vet inte om det är så mycket VM-guld glamour över det här. Men ja, de kommer säkert att spela en final.
Mm. Har du någon outsider då? Eller outsider kan man kanske inte kalla det. Men...
Jag Schweiz tycker jag ju är... Nu vet jag fortfarande inte hur det blir med Roman Josi där. Alltså, skulle de få loss honom? Jag hörde att de skulle få tillökning i familjen, hörde jag. Så att det var väl osäkert. Jag har inte riktigt tänkt med i flödet heller om han, vad som sägs där nu, sista timmarna. Men jag tycker de har ett bra lag ändå. Körde över Danmark fullständigt. Ett Danmark som i sin tur körde över Kazakstan. Vars Kazakstan var nära att gå till kvartsfinal förra året. Så att det inte är något så här. Så att... De är också bra ledarstab där med Patrick Fischer och Tommy Albelin och lite spets, eller lite spets, mycket spets i Timo Meier och Hischer och lite sådär. Så att nej, jag håller fram Schweiz där som outsider.
Ja.
Och Kanada då? Vad kan vi förvänta oss där?
Ja, vi kan väl förvänta oss ett Kanada som hankar sig genom gruppspelet men växer ju längre turneringen går. Skulle jag säga. Och så ja, Matt Barzal, Islanders stjärnan där, han är riktigt svag för. Han är otroligt rolig att titta på, en spelare som bryter mönster och kan avgöra matcher på egen hand.
Vad gjorde han rookie-säsongen? 85 poäng eller något sånt här, tror jag.
Ja, säkert.
Ja. Ja. Sen har han väl... Jag har förstått så kanadensarna... Ut och äter gott, mycket Helsingfors här under gruppspelet och sådär. Och den gruppen känns ju svagare, måste vi säga, än vad den gruppen i Tammerfors gör. Så att de kan ju inte undvika att bli bland de 4 bästa. Så att jag tror att de kommer att öka ytterligare ett snäpp när de kommer in i slutspelet. Där. Så att Kanada, Finland, Schweiz som outsider. Sverige då? Hur långt räcker det?
Semifinal säger jag. Där tar det stopp.
Det tar stopp där?
Ja.
Jukka Jalonen, om vi går tillbaka till Finland, han har lämnat två platser öppna. Garpenlöv gick in med 8 platser öppna här i turneringen. Vilken strategi föredrar du?
Ja, det är lätt att vara efterklok så här. 8 platser känns ju verkligen i överkant nu när vi ser hur många vi inte får loss här. Mm. Och det kan väl vara en fördel att spelare vet om att ja, men det är det här laget som ska göra det. Man kan bygga på den känslan hela vägen så att säga. Men sen vet vi att det är så här VM ser ut och det kan ändras ända fram till slutspelet. Så jag vet inte om man ska dra alldeles för stora växlar ur det här. Utan det är så spelreglerna är i ishockeyn tyvärr. Att man kan få omvärdera sina tips en bit in i turneringen beroende på vilka spelare som kommer.
Tror du att han, Garpenlöv då, tror du att han till och med kan vänta in spelare från andra Stanley Cup-rundan?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att nu får man nog stänga boken. De har inte börjat ännu andra rundan. Ett lag ska åka ut i 4 raka matcher. Det är ju även en vecka bort i bästa fall. Så jag tror nog ändå att det är bättre att säga att nu kör vi det här laget.
Det är ju lite så också, för han berättade ju igår att han, när vi pratade om Nils Åhman och Oskar Lang, så berättade Garpenlöv att han sagt, ja men om det var på sista under Beijer Hockey Games där, eller när truppen var klarspikad, så han sagt att ja, det är det här laget som jag vill spela VM med, typ så här va. Och sen blir det att man inte anmäler 8 av dem ändå, så blir det väl kanske för mig lite dubbla budskap gentemot spelarna. Jag tycker att litarna verkligen på oss, eller när det handlar om så många, i skillnad om det var 2 eller 3 platser över för ordentlig spets. Men här kändes det som att han nästan ville ha in allt som gick att få när det är så många platser lediga. Så jag vet inte vad det skapar för, men jag spelar kanske skakar av sig sånt och hoppar in och kör bara sen och att de får ihop det. Får väl se lite grann där hur gruppdynamiken blir. Pudas som får in också. Inte anmälda fortfarande. 2 OS-backar. Det blir dags att peta in dem.
Ja.
De kanske är med redan när det här avsnittet släpps.
Ja, precis.
De kanske har... Ja, det kan ju vara så. Men...
Nej, men det tycker jag. Och ja, vi såg ju i OS liksom hur bra de gjorde det. Tyckte jag.
Speciellt också. De är ju runt 30-årsåldern. Båda 2 lite över. Och till och med... på Lima, sitta på läktaren här i Tammerfors då. Det måste ju vara inte det roligaste de har varit med om kanske.
Nej, alla vill ju spela och såklart är det väl lättare att köpa den situationen om man är i tidiga 20-årsåldern och kan jag tänka mig.
Ja, nej, men en första VM-rapport, vi kanske ska vara köra lite så att vi kör lite kortare avsnitt den här gången och kanske få till några fler VM-avstamp. Vi kommer gå lite om varann här. Thomas Roos kommer att komma hit på slutet. Mattias Karlsson kommer hit. Du är här nu. Kommer att åka hem precis som jag kommer att göra. Så vi får försöka hitta lite olika konstellationer och göra lite små VM-avstamp här då och då under turneringen. Sitter jag och lovar här nu så får vi hoppas att de andra håller i det. Men har du något speciellt minne från hockeysäsongen 21-22? Något som etsar sig fast? Jag satt och tänkte på det, men du får fundera lite grann nu. Jag satt och tänkte på det. Jag kan garantera att det här har känts som den längsta säsongen någonsin. Av flera olika anledningar kanske. Men jag vet att jag satt och tittade på e-mail. Det är mina utkast med texter jag skrev i augusti. Som jag bara kände att det här måste vara 2-3 år sedan jag skrev de här texterna. Men så känns det verkligen att det har varit. Och jag vet inte vad det beror på. Om det beror på att det har varit en coronapandemin som delade upp säsongen. Publik på hösten, ingen publik och så publik igen. Och så hade vi ett OS mitt uppe i. Så att jag vet inte. Jag känner bara att och sen har vi ett slutspel som spelas ända in i maj. Och ett VM som nästan är in i juni. Så att det har nog varit en lång säsong.
Ja, det jag tar med mig, det måste vara kontrasterna. Liksom från att Det började på hösten och det lät lovande med publikkapacitet och så vidare. Och så kommer bakslaget där mitt under säsongen, drar ner på publikkapaciteten. Och sen avslutas det med kanske bland det bästa publiktrycket vi har haft i ett SM-slutspel. Och plötsligt så känns det som att det var, för mig i alla fall, hur länge sedan som helst som det ekade tomt i läktarna. Det har man skakat av sig redan. Turbulent.
Turbulent har det varit och turbulent lär det säkert hinna bli innan det här är färdigt. Vi förbereder oss till matcher. Det är Storbritannien då, som de snyggt heter i hockeysammanhang, i morgon tisdag. Och det är då den stora höjdan i gruppspelet på onsdag kväll. Då möter Finland, eller det är Sverige som möter Finland, i en fullsatt, garanterat fullsatt Nokia Arena. Och hur går den matchen?
3-3 full tid och sen vinner Finland.
Det var lite så det såg ut i OS också, va? Var det inte var väl oavgjort här framme och så avgjorde Finland i förlängningen, tror jag. De hämtade väl in där, ledde inte Sverige 3-0 eller något sånt här, tror jag. Och så hämtade de in och så blev det förlängning och avgörande. Ja. Då har ni fått ett insider-tips där hur det går. Så det är bara att ringa era spelbolag. Eller gör det inte det förresten. Ring inga spelbolag utan sitta och njut framför tvn utan några kuponger och grejer eller vad det är nu för tiden. Vi tackar för oss. Sköt om er.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.